Bra. Så. Absolut. Helt fritt. Det är bra. Jättebra du säger det. Jättebra. Och också påminner jag kommer köra nu ett litet pass om människan. Det kommer en liten annan typ av karaktär än första passet. Vi kommer ta upp lite mer kontroversiella frågor. Jag vill bara påminna om att vi kommer en liten stund där ni kan ställa frågor, invändningar. Allt är välkommet sen. Så om ni funderar på något kan ni ju skriva upp det för er själva och minnas det, så ni vet. Men vi ska då fokusera på skapelsen av människan, så vi kommer först adressera en vetenskaplig fråga. Vi pratade, för er som är, förra gången pratade vi en del om vetenskap och tro, men jag lämnade en kontroversiell fråga om evolution, och vi kommer prata lite om det. Hur kan man tänka kring evolution och Bibeln? Men sen kommer vi prata om hur vad relationen mellan mannen och kvinnan är i Första Mosebok kapitel 2. Vissa frågor om det där. Men om vi går då till beskrivningen av hur Gud skapar människan, så beskrivs det i vers 7 så här. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Förra gången försökte jag argumentera att det inte finns en konflikt mellan tro och vetenskap. Snarare finns det en djup harmoni mellan tro och vetenskap. Men jag lämnade en kontroversiell fråga, just frågan om kristen tro och evolution. Och här har kristna debatterat och haft lite olika syner. Hur ska man förhålla sig till den här texten och den dominerande vetenskapliga teorin? Och med evolutionsteorin menar jag liksom hela paketet av Darwins, att människor liksom har utvecklats från djur till människa på något sätt. Det är väl en vanlig beskrivning. Och då kan man, om man ska förenkla saker, så kan man säga att kristna har haft nu tre positioner kring hur man kan förhålla sig allmänt till det här. Ena är vad som kallas kreationism. Då insisterar man på att Adam och Eva är historiska personer, men man är kritisk till den vetenskapliga teorin. Så här utgår man ifrån att vetenskapen är kanske mer vinklad än vad man tycker den påstås vara, och att det finns skäl till att ifrågasätta denna teorin, och att från ett sekulärt perspektiv är evolution det enda alternativet. Och då tycker en del kreationister att man har tolkat beviset bara till sin fördel, medan man tycker det är flera problem med det. Så håller man fast vid en historisk Adam och Eva, och där kan man hålla fast vid en ganska så bokstavlig läsning av texten. Andra alternativet är andra änden, kan man säga. Jag har tyckt det var svårt att namnge de här, för jag kommer prata om två olika varianter av teistisk evolution. Men en vanlig variant av teistisk evolution är att man menar att Gud har varit med och lett den evolutionära processen. Men enligt denna modellen så menar man att Adam och Eva var inte en historiska personer, för man tycker det är svårt att förena med den vetenskapliga teorin att det kommer från två människor, hela mänskligheten. Och då är tanken att man behöver läsa texterna på ett annat sätt, där man menar att Adam och Eva är en symbolisk berättelse om människan ungefär. Ordet Adam betyder människan. Och därmed så berättar den om vi människor, hur vi faller i synd och hur vi luras. Och därmed har en lite mer symbolisk läsning. Men det finns ett tredje alternativ som ibland glöms bort. Det är att man tror på evolution och en historisk Adam och Eva. Och detta, jag kommer nämna några exempel snart. Detta har blivit inom teologi de senaste 5-6 åren har det publicerats. Jag vet inte hur många böcker som har börjat argumentera för det här. Enligt denna teorin då så vill man ha kvar en historisk Adam och Eva. För man tycker det finns skäl till att tro det. Men man tycker inte nödvändigtvis att det är ett problem med evolutionsteorin. Och jag kommer strax försöka i alla fall utesluta ett alternativ snart. Jag vill börja säga att jag är ingen vetenskapsman och jag blir själv väldigt trött när kristna talar om saker de inte vet om. Så jag kommer vara lite fredsmäklare. Men jag kommer utesluta ett alternativ jag tycker är problematiskt. Och så ska jag tänka lite högt. Hur kan man förhålla sig till de andra? Och så kommer jag göra. Snarare än att säga det här är exakta vägen ni borde gå. Men från ett teologiskt perspektiv. För det är liksom där. Det är mitt fält. Liksom så, här, så tror jag det finns vissa saker jag tror vi inte kan kompromissa med. Så jag personligen tror att det är väldigt viktigt att tro på en historisk Adam och Eva. Det finns flera skäl till varför jag tror det. Delvis är jag väldigt övertygad om att alla Bibelns författare trodde det. Delvis tror jag det är hela poängen i första Mosebok i en berättelse som berättar om flera historiska berättelser. Och om man går till släktträdet i första Mosebok kapitel 5 så beskrivs Adam och Eva längst upp i släktträdet lika historiskt som Abraham. Och Abraham är en väldigt viktig historisk person i berättelsen. Och det är lite svårt för mig att tänka att den första personen är symbolisk och de andra inte är det. Och det tror jag bekräftas i andra typer av släktträd i Bibeln. Första krönikeboken nämner Adam i ett släktträd. Lukas evangeliets tredje kapitel nämner det. Jag tror det finns fler skäl i första Mosebok varför man texten tar för givet en historisk person. Men vi skulle kunna gå till Nya Testamentet som jag tror den helige ande var mer inspirerat. Delvis så pratar Jesus om Adam och Eva allmänt. Men en särskilt viktig text är Romarbrevet 5. För där jämför Paulus Adam och Jesus. Att Adam handlade på ett sätt som gav konsekvenser för hela mänskligheten. För alla som är i Adam, alla som kommer ur honom på något sätt. Och Jesus gjorde ett handlande som påverkade alla som är i Kristus. Och parallellen tror jag mister sin kraft om ena är en symbolisk berättelse och den andra är en historisk berättelse. Och rent teologiskt är det viktigt med syndafaller för det beskriver hur människan, hur synden spreds ut i världen. Adam och Eva-historien kan ha paralleller till våra liv, men det finns någonting som gör den inte en parallell. De var syndfria innan de syndade. Det är inte vi. Vi föds i en värld där synd redan finns. Vi har andra förutsättningar. Och därmed så tror jag hela jämförelsen mellan Adam och Jesus antyder på att Adam var en historisk person. Och ta till exempel Romarbrevet 5:14. Ändå regerade döden från Adam till Mose. Jag tycker den parallellen är intressant. För Mose är en historisk person. Det är en viktig historisk händelse i Bibelns berättelse. Och det för mig skulle bli konstigt om döden regerade från den här symboliska personen som representerar alla kristna till Mose mitt i historien. Eller så här, lite konstig parallell. Så tror jag personligen att vi borde utesluta det andra alternativet. Man förnekar en Adam och Eva. Och det lämnar oss, ifall ni köper det, ni får komma med invändningar sen. Det ger oss två alternativ kvar. Kreationism eller då en teistisk evolution som tror på en historisk Adam och Eva ändå. Och som sagt, här ska jag inte göra en gissär. Det här är vägen ni ska gå. Jag ska bara reflektera lite kring det där. Om man väljer alternativ ett så borde man går emot. Den stora utmaningen är att man går emot den vetenskapliga konsensusen. Den kan fortfarande ha fel. Det finns även sekulära som ifrågasätter evolution och så. Men det är ändå en otrolig konsensus ändå, men det kan fortfarande vara så att den är vinklad och man tolkar det på ett sätt som är felaktigt. Stora fördelen är det uppenbarligen inget problem i texten. Liksom så. Man får inte nödvändigtvis ett problem med texten. Om vi leker med tanken med alternativ 2, hur skulle det kunna se ut? Förr i tiden så var jag nog, när jag var 19, var jag så här väldigt skeptisk till alternativet och tänkte att alla som tror på evolution tar inte Bibeln på allvar. Liksom. Man förnekar Bibelns auktoritet. Någonting som förvånade mig var att när jag kollade på liksom, vilka är de kändaste teologerna på 1900-talet för att försvara Bibelns auktoritet. Det finns liksom vissa teologer som har verkligen bara i akademin sagt Bibeln är Guds ord, det är ofelbart, verkligen varit järva för det där. Och jag blev förvånad av typ de tre kändaste namnen. Jag förstår att de här namnen kanske inte betyder så mycket för er, men jag vill ändå nämna dem. G.I. Packer, B.B. Warfield och John Stott. Personer som verkligen anammat Bibelns auktoritet. Alla de var öppna för evolution och det förvånade mig, för de här var associerade med den högsta tänkbara syn på skriften man kan ha liksom, på ett liksom, bra sätt. Så, som jag delar deras syn. Och det har ju fått mig lite så här, min process har varit lite så här, okej, hur kommer det sig att dessa väldigt, väldigt duktiga kan plötsligt tänka så här? Och när man kollar kyrkans historia långt innan evolutionsteorin kom, så var det en större debatt om var det en lång process när Adam skapades? Fanns det människor innan Adam? Man pratade ibland om en pre-Adamite race, alltså någon mänsklig ras innan Adam. Det var liksom debatter jag inte trodde fanns liksom, innan den moderna vetenskapen. Och det som är lite intressant då är då att de senaste 5-7 åren så har väldigt många prominenta teologer, filosofer, vetenskapsmän försökt argumentera för hur evolution och en historisk Adam och Eva är förenligt. De här har lite olika teorier på det där. Vissa tror att Adam och Eva var två personer som Gud valde för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Gav dem en själ, blåste in sin livsande, gjorde dem till Guds avbild och därmed så växte mänskligheten. Det finns andra alternativ. Det här andra, Joshua Swimmerdas, som är en biolog som har argumenterat att Adam och Eva kan ha funnits för 10 000 år sedan och Gud har skapat dem i en trädgård och sen kom de ut ur trädgården. Och här gör han en distinktion som jag känner mig helt inkompetent för att förklara. Han menar att de bara för 10 000 år sedan kan vara våra genealogiska förfäder snarare än våra genetiska förfäder. Googla det. Jag är ingen expert på det. Men det intressanta är att på baksidan av hans bok är en ateistisk forskare som har sagt jag har alltid hånat tanken att en historisk Adam skulle kunna finnas för 6 000, 10 000 år sedan och kunna vara kopplad till mänskligheten. Men Joshua Swimmerdas har visat utan tvekan att matematiskt så funkar det. Så det finns inga problem med det. Men då tror man att det är en evolutionär process utanför trädgården, en som är där. Det är ett alternativ. Där kan man tro att Adam och Eva var relativt nyligen, medan William Lane Craig längst åt vänster, en av de kändaste kristna apologeterna, en försvarare av den kristna tron, argumenterar att Adam och Eva fanns för väldigt, väldigt länge sedan. Det är vissa som menar att Gud valde en man från det här grejen, liksom från någon evolutionär process, tar honom till den här lite segregerade trädgården och där så plockar han ut kvinnan från hans sida som vi kommer att prata om sen, och där skapas liksom mänskligheten utifrån det där. Och anledningen jag nämner det här är inte att förespråka någon av de här teorierna, men det har varit för mig bara intressant att okej, kristna kanske ska kunna ha ett samtal om de här grejerna. Och det finns lite intressanta teorier oavsett om man tror på evolution eller inte. För ibland tror jag att kristna har gjort det här som en typ om du inte tror på evolution är du inte kristen, om du fråga så. Och då kan det vara bra att veta att det finns väldigt bra kristna på båda sidorna. Och någonting som vissa av de här har noterat då som förespråkar evolution är är att det inte är helt säkert i texten att Adam och Eva är de första människorna. Varför säger man det? Jo, för texten i kapitel 4 förutsätter att fler människor verkar finnas. Så när Kain har dödat Abel så står det så här i vers 15. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Så är det så här, okej, vilka är de här som kan möta honom och förutom hans barn och så? Vad är det här för tecken? Och senare i vers 17 beskrivs det att Kain byggde en stad. Och det finns tre människor. Och man bara, finns det fler? Liksom så här. Kanske inte, men min fråga i texten ställer vissa frågor som man inte riktigt får svar i Bibeln. Och därför tror jag det är värdefullt att ha ett samtal. Och här tror jag det är viktigt att kristna behöver inte känna att man har en exakt förklaring, exakt hur det fungerar. För i vetenskap så kan man ofta dra slutsatsen, det här tror jag är sant och jag tror det här är sant. Men jag vet inte riktigt hur de hänger ihop. Och det är vanligt inom vetenskapen. Man är övertygad om två saker. Vi vet att de stämmer, men det är en spänning mellan dem. Och vi vet inte exakta relationen. Och så tänker vi kristna har goda skäl kanske tro att det fanns en historisk Adam. Ifall vi väljer att tro att evolution är troligt eller inte. Då behöver vi inte ha ångest för vi inte har en exakt lösning. För så är det alltid. Och då är det i så fall bra att det har varit en renässans de senaste 5-7 åren. Där folk har börjat försöka fundera på de här sakerna på nytt. En grej som är väldigt viktig i det här. För jag tror att en av de stora problemen med evolution för vissa kristna. Har varit att döden ska vara en konsekvens av synden. Och evolution förutsätter död i världen. Och att det skulle kunna vara ett tänkbart teologiskt problem. Notera dock att människan är inte odödlig i sig själv i texten. Utan de behöver ta del av livets träd. Så sätt är möjligheten av död redan i världen. Och i kyrkans historia har man för det mesta tänkt att djur och sånt dog nog innan syndafallet. Det kan vi ha en diskussion om sen, om det är rimligt att tro det eller inte. Men det finns några frågor man kan fundera kring. Och där tänkte jag lämna den diskussion om evolution och kristen tro. Jag vet inte om det blir visare av det där. Men det är några tankar av hur man kan brottas med texten. Det finns lite olika vägar att gå och ni kan ställa frågor om det där. Och där vill jag skifta fokuset till hur berättelsen beskriver relationen mellan mannen och kvinnan. Låt oss gå tillbaka till den här vers 7. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Här görs en liten ordlek. Ordet för människa är Adam, som han får namnet Adam sen. Men här är det inte hans namn. För det används ett bestämt artikel, ha Adam. Och i hebreiska använder man aldrig en bestämd artikel på personliga namn. Så det som beskrivs här är människan. Han kommer senare ha namnet Adam. Men just nu är det människan. Och han är tagen ur ha Adama, marken. Som är en ordlek, människan liksom är tagen från marken. Och sen kommer det betonas när de dör så kommer de tillbaka. De förmultnar i marken. Det finns någonstans ett återvändande. Den här liksom dödliga kroppen återvänder. Så Gud skapar den här fysiska varelsen. Han gräver lite i jorden i beskrivningen. Och gör den här människan. Och så blåser han in sin livsande så de får liksom liv, den här varelsen. Och så får han ett uppdrag att namnge alla djur. Och så står det så här i vers 18. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens och alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare. Det borde stå åt mannen, tycker jag. Fanns ingen medhjälpare som var hans like eller människa. Det här är intressant. När man läser första Mosebok kapitel 1 har man hört Gud säga det är gott, det är gott, det är gott, det är gott. Här hör man något är inte gott. Och när man har haft den här rytmen i kapitel 1, det är gott, det är gott, så märker man, oj, här är en dissonans. Och då är det viktigt, i kapitel 1 så beskrivs det hur Gud skapar man och kvinna. De har samma uppdrag, de är kallade till att vara Guds avbild, Guds representanter i världen. Och de är kallade till att uppfylla jorden, föröka sig till och med. Och här i den här texten så tror jag poängen när det står att mannen är ensam är inte att äktenskap är lösning på ensamhet i sig själv. Ibland tror man har den bilden att bara om man gifter sig så löser man problemen med ensamhet. Bibeln har en mycket finare, bredare bild där gemenskap kan vara lösning kring det där. Att äktenskapen inte är lösningen på alla de där bekymren. Men poängen här tror jag att mannen kan inte utföra uppdraget som Gud har gett på egen hand. Svårt att föröka sig till exempel. Mannen kan inte utföra det här uppdraget. Och då behöver han en medhjälpare. Och det är sånt ord som i våra öron kan låta lite som en liten undersåt. En som kan tvätta skorna, en som kan liksom laga mat, en hans betjänt. Och det är helt att missförstå vad som händer. Det används ett hebreiskt ord för hjälpare, etzer. Och nästan alla gånger det här ordet förekommer så är det Gud som är etzer. Alltså Gud är hjälparen. Vad säger det? Jo, ordet etzer handlar inte om en undersåt, någon som är lägre än någon. För hur kan Gud vara ens etzer då? I så fall är Gud lägre än oss. Utan Gud hjälper. Och här tror jag hela poängen är att mannen och kvinnan är tänkt att vara varandras lika och hjälpa varandra. De är varandras etser. Det är inte som att kvinnan etser hjälpare och mannen är inte det till de andra. Utan det är att de är varandras lika som det står. De är tänkta att vara tillsammans, att utföra det här uppdraget. Och så står det så här då i beskrivningen. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Vi är vana med översättningen av revben. Tekniskt sett så betyder inte det här hebreiska ordet revben. Tsella, det är nästan Tesla, man får byta S och E så får man det. Det ordet, när det används, det är ett ord som kommer från arkitektur. Så när man bygger sidan av templet använder man det ordet. När man bygger sidan av förbundsarket så använder man det ordet. Så poängen är inte en särskild del här. Poängen är att det är del av hans sida. Och det tror jag är signifikant. Jag tror inte det här är en slump. Låt mig få läsa ett citat från en teolog från 1700-talet. Det är lite cheesy, så jag förvarnar cheesiness. Men det här är en poäng. Långt innan kristna började tänka på feministiska frågor i den här bemärkelsen så märkte folk att den här texten verkar indikera någonting symboliskt. Och så här skriver Matthew Henry, det kanske är 1800-talet, lite osäker. Woman is not made of man's head to climb over him. She is not made of his feet to be trampled on. But from his rib, from his side, tror jag vi kan säga då. To be by his side as an equal, och nu kommer vi cheesy, under his arm to be protected and close to his heart to be loved. Det där är lite cheesy. Men idén av att det från sidan tror jag signifierar det här är en jämlike. Det här är inte någon som är under eller över honom, det är en jämlike. Så skapar Gud då denna kvinnan. Och mannen brister ut. Denna är nu ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagits. Här är några grejer som är intressant. Delvis just det här att hon heter kvinna och man har hon tagits är också en liten så ordlek i en viss bemärkelse, för ordet, hebreiska ordet för man betyder ish, eller är, heter, eller det vad det heter, och det hebreiska ordet för kvinna är isha. Det enda skillnaden är feminin ändelsen ah, ungefär som vi skiljer på skådespelare, skådespelerska. Betoningen är, de är så lika varandra, men det enda som skiljer dem är då liksom genuset i det här fallet, liksom så här, att de tillhör varandra. Och här i denna texten så tror jag att poängen är att Gud instituerar någonting här. Gud instituerar äktenskapet här. Så enligt Bibeln så är äktenskap inget som vi människor kom på. Det är någonting Gud kom på. Vi kanske ibland har vridit det åt ett håll som inte Gud menade. Till exempel tror jag vi tänker ofta att äktenskap är nästan som ett formellt kontrakt. Att vi älskar varandra, typ så. Men vad som händer här är någonting större. Bibeln beskriver äktenskap som ett förbund. Som är lite djupare än ett kontrakt. Där man lovar saker. För det som är intressant här, han säger ben av mitt ben och kött av mitt kött. Den frasen förekommer några gånger i Gamla testamentet, och när folk använder den frasen så verkar det vara en ed. Man lovar någonting, det är ett löfte. Där ben av mina ben handlar om styrka, kött av mitt kött handlar om svaghet. Så det här tror jag är de första bröllopslöftena. Man lovar liksom in sickness in health, i nöd och lust. Så ropar han ut de här orden för de Gud skapar någonting i denna stunden. Och så kommer den här intressanta frasen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. Det som är intressant är ju att Adam och Eva har ingen far eller mor. De är de enda som det här inte kvalificeras på. Det betyder att den här texten visar också, det här är en teologisk text för oss också, att vi lär oss någonting. Att här kommer faktiskt äktenskapet ifrån. Det här är Guds tanke, där de två blir ett kött, som är på ett sätt ett återförenande, där kvinnan och mannen var tagna från varandra, och i äktenskap så förenas de andligt och fysiskt med varandra. Och Gud skapar då den här enheten. Och bilden som målas då är att mannen och kvinnan lever i harmoni. Och det här är visionen av hur det var tänkt att vara. Det var tänkt att mannen och kvinnan skulle leva tillsammans i harmoni. I kapitel 1 förra månaden försökte jag beskriva att bilden av avbild är i kungaspråk. De beskrivs som Adam och Eva beskrivs som kungar, Guds viceregenter. Vi såg innan att Adam fick uppdrag som ekade löftena om eller uppdraget som prästen hade. Adam och Eva tänkte vara präster. Och de tänkte vara jämlika och leva tillsammans med i den här otroliga enheten och harmonin. Men i kapitel 3 så förstörs detta. I kapitel 3 så väljer människan att lita på ormen istället för Gud. Och när de gör det så förstörs relationen mellan människan och Gud. Men även mellan mannen och kvinnan. För vad vi ser efter detta är hur människor inte lever efter visionen vi ser i Första Mosebok kapitel 2. Och så kommer en vers i kapitel 3 jag tycker är värd att nämna, som jag tror ofta missförstås. När Gud ska förklara en dom och förklara konsekvensen av synden, så säger han till kvinnan: till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Jag tror den här texten ofta tolkas som att Gud säger: så här vill jag det ska vara. Jag vill att kvinnan ska ha lust för sin man och mannen ska härska över honom. Det tror jag missförstår helt vad denna texten handlar om. Det här är i motsatsen till hur det var tänkt. Det här är inte Guds goda skapelsetanke. Det här tror jag beskriver konsekvenserna av synden som är olyckligt, som är något som Gud inte tycker är gott. Det här tror jag inte är Guds önskan, det här är en beskrivning. En grej värd att notera. Det här ordet för lust, det är lite så här, jag personligen tror att det är lite felaktig översättning. Det ordet förekommer bara 2 gånger i Gamla testamentet. Det är jättesällan. En gång, intressant nog, i kapitlet efter och en gång i Höga visan. Och sättet vi vet vad hebreiska ord betyder är att jämföra med hur det används. Så varje gång ett ord förekommer 3 gånger är det alltid lite så här lurigt. Vad betyder det exakt? I Höga visan så handlar det om, där handlar det om någon form av liksom romantisk lust där. Det är väldigt tydligt. Men jag tror vi borde läsa det här i ljuset av kapitel 4. För om det förekommer så sällan och en av de gångerna är i kapitlet efter, då säger det någonting. Och det som är intressant är att i kapitlet efter så är det enda gången det ordet används. Och ordet råda används. Så det är inte bara att ordet lust förekommer där. Utan både ordet lust och råda förekommer i kapitel 4. Och där beskrivs det om Kain. Han har dödat sin bror. Och så beskrivs det vad synden gör med honom. Och så står det så här. Synden åtrår dig, men du ska råda över den. Där verkar det inte vara romantisk lust eller sexuell lust. Där verkar det vara en maktkamp. Det liksom finns en kraft inom dig som försöker liksom, ta makten över dig. Och det tror jag personligen är poängen i första Mosebok kapitel 3. Den beskriver en olycklig maktkamp mellan kvinnor och män. Den beskriver en konflikt som inte är som det var tänkt att vara. Som beskriver att det här har rubbats, det här har skadats. Och det här är inte Guds goda tanke. Så här skriver teologen Victor Hamilton, som har skrivit en väldigt bra kommentar på första Mosebok. Beskrivning av det här, säger han så här. It means a desire to... Han pratar om det, vad det innebär nu som är olyckligt. It means a desire to break the relationship of equality and turn it into a relationship of servitude and domination. The sinful husband will try to be a tyrant over his wife. Far from being a reign of co-equals over the remainder of God's creation, the relationship now becomes a fierce dispute with each party trying to rule the other. The two who once reigned as one attempt to rule each other. Och där, i resten av Gamla testamentet, så skapas patriarkatet som en konsekvens av synden. Som inte är i linje med Guds goda vision eller tanke. Och där får vi höra hemska berättelser som poängen är, det här är hemskt. Man får höra hemska brott mot kvinnor där män försöker råda på det här sättet som är del av syndens konsekvenser. Men ibland i Gamla testamentet får vi glimtar av hopp. En sån glimt är Höga visan, så underskattad bok. Planen är att ha en sån här bibelstudium om Höga visan nästa termin. Höga visan är en väldigt intressant bok för det är en kärleksdikt mellan två personer kan man säga. Och det är många grejer som är intressant. Delvis så beskrivs mycket edenspråk. De går bland träden, de går på en plats av en trädgård där det är liv och överflödande liv. Och man bara, oj, det här beskriver nästan den här upprättade relationen. Och något av det mest oväntade med Höga visan, som en grej jag tror man nästan bara missar för man är lite blind, är att i patriarkalt samhälle vid den tiden så var det alltid ens far som gifte bort sin dotter. Fadern har ingen plats i Höga visan. Hela boken handlar om kvinnan som ska få välja sin kärlek. För mig är det nästan den första feministiska boken som har skrivits i historien som lyfter upp kvinnans rätt att välja. Men det här är liksom ett eko. Kan människan återvända till Eden? Kan de här relationerna som varit så brutna och trasiga, kan de bli återupprättade? Och det är just detta jag tror Jesus kom för att göra. För när Jesus kom så beskrivs det som att han ska göra en ny skapelse. Han ska ta det som är trasigt och göra det nytt. Och det är paradigmtext som liksom målar den visionen är Galaterbrevet 3:28. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och plötsligt målas en ny vision av hur Gud har kommit för att göra upp med den här synden. Göra upp med de här trasiga relationerna. Alla de här barriärerna mellan judar, greker, slavar, fria, män och kvinnor som har funnits har i Kristus liksom rivits ner. Och kyrkan är tänkt att idag leva ut denna verklighet som kommer bli fullkomlig i framtiden. Och så sätt så ser vi visionen som det var tänkt, hur saker hände, det trasiga som skedde, men också framtiden och vad Gud gör nu med det som hänt. Jag ber en bön och sen ser vi om vi har några frågor. Herre, vi tackar dig att du är så ofantligt god, Herre. När vi vänder vår rygg mot dig och väljer död istället för liv, så väljer du död för att vi ska få leva, Herre. Vilken kärlek, Herre. Och vi tackar dig för den goda vision du har för oss människor som inläkt i skapelsen, Herre. Låt det få forma våra hjärtan och våra tankar. Rikta om våra hjärtan och våra tankar i ljuset av det. Och med din heliga ande så vill vi mer och mer anamma denna vision i våra liv, Herre. Men Herre, vi ber först och främst att din heliga ande ska få fylla oss med din goda kärlek just nu, Herre. Tackar du ser oss, tackar du älskar oss, Herre. Tackar du har skapat oss med sån dignitet, krönta av dig. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Tänkte se om ni har några frågor, tankar, reflektioner, så kan vi ta en liten stund.
I min översättning så är det den här gången är det ben av mina ben och de ska vara ett.
Ja.
Ja. Det är ben och kött. Mm. Benet är styrka och kött svaga.
Ja.
Och då undrar jag, och de ska bli ett kött.
Ja.
I svaghet.
Just det. En jättebra fråga. Jag tror inte det är poängen där, att köttet, tror jag, det är just att ben och mina ben, kött och mitt kött, de kombinationerna tillsammans, i andra delar är det, men där verkar ett kött, tror jag, handla om det kroppsliga, det fysiska mer. Så jag skulle nog, min initiala tanke är nog att det inte är tänkt att användas som svaghet där, men i den här eden, alltså Eden, det blir Edens trädgård, en Edmansvärd. Så tror jag att det så tänker jag, men jag kan tänka om det finns en tanke där, det är intressant att utforska. Någon annan? Ja, Hannes. Ja, just det. Evolutionsteorin är kopplad till slump. Den är egentligen inte det. För här har filosofer utmanat vetenskapsmän att man uttrycker saker som man inte kan bevisa vetenskapligt. Så ofta har man sagt att evolutionsteorin är blind och det är en slump. Och det tror jag har visats om och om igen i ett filosofiskt påstående som inte riktigt kan bevisas vetenskapligt. Det är ett antagande. Så om man är kristen och väljer en evolutionär modell behöver man inte se någonting i slump. Man kan se det som att Gud leder. Och det finns varken bevis mot eller för det rent vetenskapligt och så. Så det var till exempel en väldigt känd, den liksom viktigaste filosofen inom kristen tro på 1900-talet, Alvin Plantinga. Han gjorde en väldigt känd bok där han menade att evolutionsteorin är svårare för ateister än kristna. Han argumenterade att den stora konflikten mellan evolutionsteorin är egentligen mellan naturalism. För han är en sån som tidigt lite så avslöjade den grejen som väldigt många sekulära har köpt. Och nej, okej, vetenskapsmännen gjorde filosofiska resonemang istället för vetenskapliga resonemang. Och så sätt så tror jag man inte behöver ha slump. Det finns två alternativ då. Ja. Just det. Nej, och som sagt, jag förespråkar inte någon modell, men det finns olika. Så det finns en annan, William Lane Craig. Han tror ju att människan valde för väldigt lång tid sedan. Människor har blåst in sin ande i dem och de fick liv och de blev någonting annat då. Medan vissa tror att Gud valde en man liksom och kvinnan delade sen. Vetenskapsmannen som har den nya tesen, Joshua Swimadas, menar ju att Gud kan ha skapat mannen och kvinnan exakt som det är beskrivet. Och evolutionsprocessen skedde utanför trädgården. Stora problemet med hans tes är att han tror ju att avkomman där behövde para sig med den evolutionär, de som har levt utanför trädgården. Och det kan man undra, är det tidelag eller inte? Så det finns en lite spänning med den teorin, även om den är intressant. Så det finns lite olika modeller och förslag. Och Visst. Ja. Visst. Nej, men det är en god poäng. Många kreationister tror ju på det du nämner som är mikroevolution. Så på ett sätt är det någonting alla kan enas om. Och så. Och det kan visa sig att kreationism är sant. Så jag försöker liksom bolla med tanken. Här finns alternativ. Och där tror jag de som har gått före den moderna tiden är väldigt hjälpsam. Jag läste väldigt mycket kyrkofadern Augustinus, vad han skrev om skapelsen. Han är den mest inflytelserika teologen någonsin, kan man ändå säga. För han har influerat väst och öst på ett unikt sätt. Men han är ju liksom väldigt, när han läser första Mosebok så ställer han frågor utan säga, jag vet inte exakt vad rätta svaret är. När Adam skapades, var han ett litet spädbarn, var han vuxen, vem vet? Liksom så här. Han ställer väldigt många frågor, var det människor utan trädgården, var det inte det? Vem vet? Liksom så här. Och det är lite det jag vill göra, bara fundera på möjligheterna innan man bara har bestämt sig innan. För ibland tror man har bestämt sig innan. Och så kanske det visar sig en av de här. Vi behöver avfärda någon av de här. Men därför tror jag det är viktigast att fundera på vad måste vi tro på? Och där personligen tror jag historisk Adam och Eva är viktig. En sekundär fråga. Ja. Lite utifrån de punkterna, jättebra att ta upp det, jag kan påminna om det. Lite av de punkterna delvis så tror jag texterna påstår det. Och jag vill inte säga nej till saker texterna påstår. Och jag tror att det beskriver hur synden spreds från världen. Det narrativet är väldigt viktigt i Bibelns berättelse, att människan föll vid det här händelsen. Och så tror jag det är liksom, mänskligheten är beskriven som är kopplat till de här personerna på något sätt. Absolut. Det är en god poäng. Det påverkar resten av Bibeln och så. Och därför jag skeptisk till en sån lösning, och därför jag är mer villig att ha en diskussion kring de andra. Så. Nej, men kör. Verkar inte, va?
Jag vill bara så intresserad av det här med döden.
Ja.
Och läser ju lite vidare då också, mer mycket kring de här åren som kommer i 5.
Ja, just det.
Och då nämnde att jag nu är alla dessa låg om döden in och så. Vart är det? Alltså, nu tänker jag bara det.
Ja. Ja.
De lever upp mot 900 år. Ska vi läsa det att de lever 900 år? Och är det så att de levde längre och sen kom döden in? Men det säger ju emot lite på att du sa det innan, att du tror att döden fanns
innan. Ja, absolut. Ja. Jag ska bara hitta anteckningar från förra gången, för jag var redo på att någon skulle ställa fråga om det, men ingen gjorde det. Så jag hade förberett, nu hittar jag inte det. Under tiden jag letar kan jag säga några grejer. Det är absolut unikt att det står att människorna är väldigt gamla. Det får man ju notera. Och ibland har folk försökt hitta en symbolisk innebörd för de här åldrarna. För vissa verkar ha typ, jag tror det är Henok som blir 365, och det är vissa grejer som är kopplat till året. Och så här, folk har försökt hitta, är det symboliskt också? Men det har aldrig hittats en tillfredsställande lösning på, som funkar på alla åren. Även om vissa är lite så här, det här verkar vara någon poäng med siffran, men det verkar inte... För mig är det svårt att hitta en lösning som löser knäckekoden. Så jag tar det mer på allvar att de blev gamla. Låt mig ge två poänger som kring det där. Delvis så förstår jag det som, nu pratar jag om saker jag inte kan, vetenskap, på det sättet att jag hörde nyligen en sekulär prata om att det är någonting i vårt DNA som heter telomerer eller någonting sånt, som gör att vårt liv, det är som att det finns en potential. Om inte den var där och stoppade vår DNA, hade vi kunnat leva väldigt länge. Och folk funderar på hur kan vi göra för att undvika det där. Och då pratar de om att teoretiskt sett så skulle man kunna leva så här långt. Liksom så här. Så att jag lyssnade på ett helt annat podd om det där. Och bara vänta, det här är väldigt likt Första Mosebok kapitel 5. Kan det vara någon skillnad där? Och visade sig att det är många kristna som har tänkt just den tanken. För det finns en tradition från flera olika kulturer att människor var väldigt gamla innan en stor flod. Det finns liksom en tradition där det känns nästan som ett minne utspritt över flera delar av världen, där Gud sen förkortar livet. Och då tror jag teoretiskt sett kan man kanske se det som kopplar på det här som stänger av DNA på något sätt. Och därmed säger Gud nu liksom att folk kommer inte bli äldre än 120 eller vad det är, och pratar om medelålder och så. Och det gör att jag tar dem som de står, om en period där människor blev väldigt gamla. Och det kan finnas förklaringar kring det där. Men absolut, det är en spännande och annorlunda och lite udda text. Så. Ja. Ja, men en god poäng. Jag tror inte så många som blir så mycket äldre, så jag tror man kan se det som ett undantag. Jag tror att det är det Gud presenterar. Ofta i Bibeln så kan Gud ge en så här generell grej. Nu kommer det här vara så, och sen kan det vara vissa undantag. Så jag ser det mer då. Nu kommer jag inte på någon som nödvändigtvis blir det, men jag köper att det finns säkert folk som blir äldre än det. Moses kanske blev det, eftersom han började när han var 80, så det är säkert de runt det där. Men vad jag kan minnas är det inte någon som blir så här jättemycket äldre efter det. Men om det är någon som blir lite äldre än det, så tror jag kanske man kan se det som ett undantag eller så, att det är en ganska så generell riktning. Så. Ja. Just, jag tror det svåra är att nu läser jag lite. Jag tror det svåra är att vissa saker är svårare att mäta än vad jag tror vi intuitivt tänker, för vi är vana med att mäta saker, alltså ben och sånt är lite svårare att mäta och så. Så jag vet inte om vi kan självklart kunna mäta det, om det visar sig stämma eller inte. Så jag har ingen jättebra svar på exakt varför. Det är därför jag lutar åt att vi ska ta åldrarna som de är. Det kan visa att någon hittar en lösning att de är symboliska för någon anledning. Men än så länge så verkar det ändå för mig passa ihop delvis, som jag förstår, hur DNA skulle kunna fungera. Delvis med ett historiskt minne som finns väldigt utspritt, och det gör att jag i alla fall lutar åt det, utan att kunna ge jättebra svar på vissa problem. Så. Underbar fråga. Så vi stöter ju på de här spännande varelserna, keruber, utanför Eden och sen vid arken. Det är någon typ av ängel. Vi får ingen beskrivning hur de ser ut, förutom att om ordet keruber minns rätt, etymologiskt är det kopplat till något mäktigt, något ståtligt typ. I Jesaja 6, jag tror det är enda gången i Gamla testamentet, man kan dubbelkolla det, så nämns en annan typ av ängel som heter seraf, och det betyder typ den eldiga, eller så associerar med eld ordet seraf. Där är det en vision av Guds tron, och de har 6 vingar, 2 för att täcka ögonen, 2 som är lite oklart vad de gör, och 2 för att täcka fötterna. Och de verkar vara liksom väldigt nära Guds tron också. Sen tror jag inte Bibeln förklarar mer, och då vill jag vara försiktig. Jag tror inte vi har en jättebra förklaring, men båda keruberna är väldigt kopplat till liksom tempel, Guds närvaro, Eden-tanken, medan dessa serafer är med och tillber Herren inför hans tron och så. Du har slått upp ett bibelord. Har du något? Precis, och där används bilden av seraferna, för det används för i Uppenbarelseboken 4:5 är det vision av Guds tron, och där har man kombinerat hur änglar beskrivs i Hesekiel 1 och Jesaja 6. Så i Hesekiel 1 så är det levande varelser som har lite olika ansikten, de har ögon överallt, medan i Jesaja 6 så är det änglar med 6 vingar som tillber helig, 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 och Uppenbarelseboken 4:5 har de kombinerats. Så man skulle kunna då tänka sig att Hesekiel 1 kanske är serafer, även om ordet används där möjligtvis då. Men där i Hesekiel 1 och Uppenbarelseboken 4:5 kallas de levande varelser. Intressant nog. Och det är levande varelser. Samma som, vad tänkte du? Har du versen där? Nej, men det anspelar på Hesekiel i alla fall. Så det är en koppling till Hesekiel. Ja. Ja. Mm. Har du versen på levande varelser där? Så kan jag. Ja, kan vi ta någon? Nej. Det är i alla fall en tydlig översättning av Hesekiel i alla fall. Att så sett. Men det är någonstans i kapitel 4 nämns det. Ja. Och ofta så ser man i Hesekiel, så tänker man ofta, för de beskrivs runt hans tron. Och bilden är nästan som att de bär Guds tron i Hesekiel 1. Liksom att de går och bär Guds tron. De är så nära tronen, de här levande varelserna. Och så tillber de helig, helig, helig. Precis. Ja. Bra. Gott. Jag tänker att vi avrundar där. Klockan är 10 över. Jag har gått över lite. Ni kan komma fram om ni har några frågor. Men så roligt att ni kom hit. Ni kan säkert fylla på kaffe när ni går ut. Det finns säkert något litet så. Så be en kort bön. Herre, vi tackar dig. Du är god och barmhärtig och nådefull. Vi ber att du välsignar oss, Herre. Du väcker tro och hopp i våra hjärtan. För att ditt ord är sant. Även om bitarna är det vi inte vet exakt hur vi får ihop vissa bitar, så kan vi förtrösta på att det du säger alltid är sant, Herre. Så ge oss din kärlek, Herre. Välsigna oss i Jesu namn. Amen.